Welcome to Sorlit with Patrick and Christian, the podcast about the Swedish Social Democrats and their journey as new members. With no further ado, here is the ones and onlys, the great and the wise, Patrick and Christian.
Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av Sorlit.
Och vi har Per tillbaka med oss. Det var här för ett par veckor sedan.
Det var jag.
Och trevligt att vara tillbaka. Vad pratade vi om? Vi pratade om Lomma kommun och hur du kom in i politiken.
Ja, vi pratade rätt mycket lokal, regional, internationell, nationell politik också. Ja,
jag tror vi var inne på Kina några gånger.
Ja, ja, men det jag tycker jag om att använda.
Föregångslandet.
Ja, det vet jag väl inte helt om jag är enig med dig. Men, ja.
Vi tänkte vi prata lite om bostadsmarknaden. Den är alltid aktuell. Och vi började där. Så här, hyresrätter.
Ja.
Hiss eller diss?
Hiss.
Hiss.
Ja, vad bra. Då är vi alla på samma. Det är bra lite så här att bara se terrängen. Liksom. Vart är vi?
Som är vi? Jo, men vi behöver ju mer alltså, hyresrätter i och speciellt i vår kommun också. Jag för mig, det var någon klok man någon gång som sa att vi har ungefär 10%. Och det, ja, han sitter bredvid mig här.
Det kan vara inte.
Att det är endast 10% av bostäderna vi har i Lomma kommun som är hyresrätter. Mm. Och det gör ju ett problem för alltså, Lomma kommun som så är ju, det är ju inte jättebilligt att köpa en bostad här, tyvärr. Ska du då ha råd att köpa en bostad så ska du antingen ska du ha fått en massa pengar eller så ska du ha jobbat dig till en massa pengar och liknande. Och då oftast är man ju inte 20 år då.
Nej.
Nej.
Om man inte har vunnit på Eurojackpot.
Ja, ja, precis. Den är ju uppe i höga summor nu.
Men hur ska man bygga nya hyresrätter? Det är ju ingen som vill investera i sina egna pengar. Och staten är inte intresserad av att lägga massor av pengar på det. Ni har underskott på alla andra fronter. Så det är inte dumt man ska lägga liksom. För man kommer inte så långt med några miljarder heller.
Alltså rent kommun.
Det känns hemskt att säga, men nej, det gör man faktiskt nej. Inte.
När det kommer till just bostadsbyggandet.
Nej.
Rent kommunpolitiskt så är jag ju för att man har ett kommunalt bostadsbolag. Som vi hade i kommunen en gång i tiden. Som vi sålde ut, så nu är det privata företag som äger alla hyresrätter i den här kommunen.
Kommer du ihåg när det såldes ut?
2005 tror jag.
Okej, ja.
Någonting sånt. Jag tror det var före att man sålde ut äldreomsorgen.
Ja.
Det kan också ha varit efter oss. Det är 2005 eller 2007. Jag var ju inte med på den tiden. Då ska man också komma ihåg det här. Det har vi varit inne på tidigare. Vem är det som sköter hyresrätterna om vi har ett kommunalt bostadsbolag? Och det har jag ju hört att det styret som fanns då, det är ju samma som nu, det är Moderaterna som har styrt det här sedan 1973,
men ja.
De var inte alls intresserade av att utveckla liksom bostadsbolaget. De var inte alls intresserade av att bygga nya hyresrätter eller utveckla området eller så, så att hyresgästerna själva var ju trötta på sin hyresvärd, ja. Som var det kommunala bostadsbolaget. Så att det fanns ju ett stort tryck att man skulle sälja det för att det skulle bli bättre. Sen vet jag inte om det har blivit det. Det kan jag inte riktigt lägga någon värdering i. Men det är ju att ha ett kommunalt bostadsbolag är ett fantastiskt verktyg för att bygga samhälle. Och det har vi liksom lämnat åt sidan.
Så ja, det tycker jag absolut. Jag tänker också på det här med liksom allmännyttan som tyvärr försvinner mer och mer i vårt land. Liksom. Allmännyttan som då var till för att även unga människor skulle kunna och mindre bemedlade människor skulle kunna ha rätt och, eller ha råd att skaffa sig en egen bostad. Det är ju någonting vi ser som försvinner mer och mer. Vi har ju ingen i Lomma kommun överhuvudtaget. Det är, tycker jag ju är skrämmande att vi, ja, men ska det sluta med att vi är någon sån här Stepford med Stepford Wives och The Gated Community och liknande som det nästan börjar kännas som. Att ni får inte komma hit, men
men ni ska gärna komma och jobba här.
Ja, ja, precis. Ja, men det är den här att man ja, klockan 6 på morgonen kommer allt tjänstefolket in i byn.
Men om man tittar på de här nya miljardärerna, som har kommit till Sverige, så är det teknik och bostäder som de har blivit rika på. Som han som startade McDonald's, eller inte de två bröderna, utan han som köpte upp det, Ray Cook, Crock-Cock.
Jag skulle säga Ronald.
Han sa ju det att han är inte i livsmedelsbranschen, han är i fastighetsbranschen.
Ja.
Och det säger liksom, vad är McDonald's business? Alltså, de är ju ett fastighetsbolag. Liksom, så de bygger sin restaurang, värdet går upp, de säljer locationen och så har de tjänat massor med pengar på det. Så det är ett fastighetsbolag. Och där tjänar de massor med pengar. Det Sverige behöver göra, om man ska tänka liksom allmännyttigt, och istället för att vi lägger alla pengar och energi i ett företag med ett fåtal ägare där de blir miljonärer och miljardärer, så måste ju, hade det inte varit fantastiskt med ett svenskt bolag eller förening eller stiftelse som drivs av 1 miljon svenskar som investerar i det här, som bygger, och de blir aktieägarna. Alltså, man måste ta tillbaka makten på något sätt, istället för att varför ska jag, om jag ska bo i en hyresrätt, varför ska pengarna gå till en person när de kan gå lika gärna till 1 miljon personer? Det är bara vad vi bestämmer.
Absolut.
Det är ju bara ett beslut.
Men har du inte en risk där att du har liksom riskkapitalister som köper in sig i det hela och då liksom kör över så att det ska liksom kunna bli vinstuttag och liknande? Alltså
men då ska det inte vara ett aktiebolag. Du har ett aktier, men om du har det som en förening, då finns det ju inte, du kan inte köpa någon annans rätt.
Nej, fast det
är ju... Då har du ju stadgar som hävdar någonting, och då kan du, och föreningen måste ju inte tillåta att ha en stämma om kan vi köpa och sälja på enligt de här grunderna.
Men risken är ju att det förr eller senare, även om det är en ekonomisk ideell förening, så risken är ju att det förr eller senare blir den här diskussionen om vad man ska ha ut av det. Vad är mitt engagemang värt? Det är väl en samhällsattitydsfråga kanske. Men jag tror inte att vi är där, men vi har ju pratat tidigare om det här och sätta upp långsiktiga mål. Det kan man ju absolut göra. Men jag tror inte att det idag hade ens fungerat. Jag tror att vi har en lång väg att gå i samhället. Alltså en sak som är jätteviktig i det här som ni är inne på, det är hur vi behandlar bostaden. Alltså är en bostad ett ställe där du bor, eller är en bostad en tillgång idag? Alltså, många gånger så är det ju mer ett ekonomiskt incitament. Vi handlar bostaden mer som det än en mer plats som en, att bo.
Ja, men mer som en investering. Men jag förstår hur du ser det. Liksom.
Och det tycker jag är ett jättestort problem här hos oss i Sverige, men i hela världen är det så. Och sen försöker man ju...
Det har blivit en investering istället för ett hem.
Liksom. Ja, och så har då det här kommit upp. Det börjar ju dyka upp i Sverige också med social housing som liksom ska bli, som är hyresrätter där de som är mindre men bemedlade har rätt att bo, och det blir ju det tycker jag ju är ännu mer hemskt, alltså, för då bildar vi liksom någon sorts fattigdomsreservat.
Ja, precis.
Ja, men flerfamiljshusen som fanns på 30- och 40-talet blev det ju åt, och det blev ju ett stigma bara där ju liksom. Sen så har vi ju faktiskt väldigt många företrädare i Sverige idag som har vuxit upp i de här. Vi har ju till exempel Jan Eliasson. Det behöver ju inte vara något dåligt med det, men det ger ju ett stigma. Att ja, men ni har inte råd att bo där. Ni är fattigare liksom. Ni tillhör, alltså just det här att man ökar klassklyftorna liksom. Det bästa är väl ifall man kan ha det som jag brukar säga, vi får aldrig sluta prata, och det är ju även det här att vi får aldrig sluta liksom, alltså integrera oss med andra människor liksom, och bara för att någon tycker så behöver ju inte betyda att man inte kan bo i samma trappa.
Nej.
Men hur gör vi detta? Det är ju det som är frågan, känner jag. Alltså är det, alltså som du är inne på, Patrik, liksom en ekonomisk förening som vi ska bygga upp.
Alltså saminvestera. Ja, alltså, det är stort i USA, för där har det startat väldigt många så här mikroorganisationer och så där, att man investerar lokalt i det här bostadsbyggandet, men också nationellt, där det finns techbolag. Det finns jättemycket sådana här typer av verksamheter där man investerar. Så samma som crowdfunding, eller man kan köpa en aktie uppkommande. Alltså det här med att samäga på något typ av digital marknad. Jag tror att det kommer bli stort. Jag tror att den har inte kommit till Sverige när man ska samköpa en bostad.
Nej.
Men varför inte egentligen?
Sen är ju bostadsmarknaden i USA är ju liksom fullständigt bizarr, skulle jag säga.
Ja, men så är det.
Så att det då kommer det ju upp, så är det ju ofta i USA, att så kommer det upp i det systemet som de har där, som är helt annorlunda det svenska systemet, inte bara i bostäder utan inom allting, så kommer det ju upp folk som vill liksom lösa saker genom det egna engagemanget och genom någon form av altruism eller någonting. Men alltså den svenska modellen och gamla klassiska tredje vägen, det är ju ofta en insats genom olika parter inom ett område, men också en reglering i lagstiftning.
Mm.
Och den regleringen av lagstiftning, den håller ju på att urholkas jättemycket. Alltså det har ju funnits krav på kommuner att man ska tillhandahålla allmännytta. Eller, alltså det har ju funnits i alla fall tak på hur mycket man fick sälja ut och så. Det är ju helt borta. Och nu är det ju dessutom så att man pratar om alltså ni vet, hyresgästföreningens möjligheter har också urholkats mer och mer.
Ja, men precis som med fackföreningarna och liknande. Ja. Att man tar bort det liksom. Ja, nu kommer jag helt av mig vad jag skulle säga.
Ja, men alltså partsmodellen.
Ja, jag menar att folket får, det är pengarna som ska styra allt liksom.
Och det ska man ju veta, det är ju en av anledningarna till att vår rörelse växte fram en gång i tiden. Det är ju att de som inte ägde, alltså de som inte var kapitalister, de arbetade, de var arbetarna, de ägde ingenting, de utförde arbete. Och på grund av det så hade de inget inflytande i samhället. Det är ju det vi gjorde, det var ju inte... Ryska revolutionen har ju en annan, det är ju proletariets diktatur som de drev fram. Den svenska biten, det händer ju ungefär samtidigt, det är därför jag jämför med ryska revolutionen. Men jag menar, det vi gjorde, det var ju faktiskt att se till att alla människor har lika inflytande.
Mm.
Oavsett om du äger en stor industri eller om du arbetar på golvet, så ska du formellt sett ha samma inflytande i samhället. Du ska kunna påverka regeringen, kommunen, du har alltså fackföreningen, du har inflytande i fackföreningen och fackföreningen har inflytande i företaget eller hos arbetsgivaren. Alltså, det är ju den modellen. I takt med att vi släpper detta så är det fortfarande så, menar jag på, det är min samhällssyn, att de med makt, det är de som har tillgångar, de som har pengar, därför att det är de som lyckas ta sig in och bestämma saker i samhället. De behöver inte alltid bestämma fel saker. Jag behöver inte alltid vara riktigt så konfrontativ, för jag tror att det finns goda krafter även bland kapitalister.
Mm.
Men det stora felet är ju att de som inte är då är kapitalister, att de utestängs från inflytandet i samhället. Och här kommer även bostadsfrågan in. Därför
att, ja, den är ju jätteaktuell i det här, skulle jag vilja säga. För just det här, har du ingenstans att bo. Alltså det här med couchsurfing och liknande liksom, för att du har inte råd. Alltså jag tänker på många av handelsmedlemmar till exempel som jobbar inom dagligvarusektorn som inte har råd ifall man är själv. För på grund av att man får så få timmar, du har inte råd att liksom ha ett eget boende. Och så ska det ju absolut inte vara i vårt land.
Och det är en ny klass man börjar prata om. Det är inte proletariatet utan prekariatet, tror jag de heter. Alltså de prek... Ja, det är en förursäkt om jag inte uttalar det helt rätt. Men det är en social grupp.
Nej, det
har jag inte hört. Den kännetecknas framförallt av de otrygga anställningsförhållandena.
Ja.
Så där kan man räkna till de här som kör för Foodora.
Ja.
SMS-tjänster i butiker till exempel som du pratar om. Det är liksom en grupp som ingen riktigt engagerar sig i.
Nej.
Och som sagt, ofta utsatta av osäkra anställningsförhållanden. Och var bor man? Vilka kontrakt får man på bostad? Ja, så jag tror att många bor kanske hemma hos sina föräldrar, om de har föräldrar.
Ja.
Eller bor de på folksoffor eller så. Och det finns tyvärr ganska många i det här landet.
Ja,
ja, men helt plötsligt har det växt fram en subnivå av den ekonomiska klassen. För det fanns en underklass, en mellanklass, en överklass. Men de här som jobbar med de här gig-ekonomin och som inte har någon säkerhet, de hamnar ju någonstans under. Alltså de kan ju tjäna ganska bra, men de har ju inte den sociala säkerheten. De har inte möjlighet till bostad och lån och liknande. För de finns ju på sätt inte på papper.
Nej.
Det är samma sak som många av de här som jobbar som... Eller även om det är egenföretagare, men bemanningsföretag. Mm. Det är ju jättesvårt, hur ska man kunna växa och ta sig vidare i livet. Men som du sa det med aktier, att man måste ju äga någonting för att man ska ha någon typ av värde. Mm. Och därför jag förespråkar att, för det som växte upp här under pandemin var helt plötsligt så ägde ju massor folk aktier, för att de satt hemma och köpte aktier och för att de kom in i det och det kom på tapeten. Och då blev många förstagångsköpare av aktier och då började de äga någonting och skapa ett intresse. Samma sak med att många köpte bostäder från att man hade hyresrätter för att skapa någonting av värde. Men på samma sak här, att istället för att vi låter 5-6 stycken stora fastighetsbolag bygga allting, varför går man inte samma? Samma som nu är 3 personer, vi skulle kunna gå in med 3 miljoner var och köpa eller bygga ett flerfamiljshus och hyra ut dem. Men vi hade också kunnat ta in 6 personer till och lägga 1 miljon var, och så kan vi lägga 2 miljoner till för att bygga till. Alltså, det finns ju inga begränsningar med hur vi ska finansiera det här.
Det finns en begränsning, säger jag, det är ju att jag vet inte riktigt vad jag ska få 3 miljoner ifrån till det hela, men det är en annan sak. Ja.
Och sen har man inflation och man har ränta. Så det är ju så att det kommer, jag är rädd att i slutändan kommer det vara någon som vill tjäna pengar på det. Så tror jag i den kontexten som bostadsmarknaden vi har idag. Det är ganska otryggt, och den aspekten, och vad händer då liksom. Men sen är jag alltid öppen för, jag tycker att tankar är väl goda och de ska man jobba vidare på. Men jag är förtjust i regleringen av avstiftning. Och ibland lite som du har sagt, Christian, genom podden, så att samhällsbärande verksamhet ska förstatligas, att alla boenden ska förstatligas, men alltså att det offentliga måste ta större ansvar för bostäder. Alltså,
ja,
bostäder måste sluta ses som statusobjekt och som tillgångar, och ses som, ja men här är någonstans som jag har tak över huvudet.
Det är hem. Vi ska bygga hem.
Vi ska bygga
i
hem,
ja. Ja. Inte bostäder.
Ja, nej, men precis. Och där slår du ju verkligen hammaren på spiken. Liksom. Alltså, för där är det ju just det här att vi går, som du sa också, att man går, alltså, det är inte en investering, det är ett hem. Vi måste, alltså att vi i brist på ett bättre, rebranda det hela till att vi måste skapa fler hem i Sverige. Vi måste skapa fler hem som folk som studerar, som jobbar på lågavlönejobb har råd med. Alltså, och sen så är det ju också att det ska inte bara vara liksom att, ja men som vi pratade om för någon minut sedan, om det här med, som man hade på 40-talet, de här flerbarns... Vad hette de? De kallades för något...
Barnrike
kvarteren och sådana här grejer. Vi ska inte skapa liksom stigman i liksom själva byggandet av dem, utan vi ska se till så att vi har en bra blandning av folk.
Ja.
Liksom. Det blir inte bra när man liksom bara håller sig till sin egen klick. Det blir oftast väldigt dåligt.
Jag tror att bostadsmarknaden behöver gå igenom samma sak som taximarknaden gjorde med Uber och matleveranstjänsterna gjorde med Foodora. Att det behövs ju en ny... Alltså allting handlar ju om branding. Alltså om du har valt mellan två hyresrätter, den ena så här, det kommer bli 2% dyrare i snitt varje år för att det är så det ser ut. Eller så väljer du bostad där det är 2% billigare varje år. Alltså då kommer ju folk välja det billigare alternativet. Ja, 2% billigare varje år. Ja, men till slut så bygger man ju fler av dem. Och så då kommer ju de som ökar sina hyror med 2% varje år, då kommer ju förlora alla sina hyresgäster. Och då kommer de behöva vända sig. Samma sak med frakt. Först betalade alla 49 kronor frakt, nu är det fraktfritt alltihop över vissa siffror. Så det är bara hur man... Någon börjar ju med att det är fraktfritt, och sen så måste alla följa efter. För det går ju inte att konkurrera. Just nu är det så att vi är slavar efter vad vi tror att bostadsmarknaden ska vara. Men det måste inte vara det. Alltså de här husen som byggdes på 1800-talet eller 1700-talet, kostar miljonbelopp, men tekniskt sett de är ju betalda. Alltså det enda som kostar är lite förvaltning och lite underhåll.
Ganska mycket
renovering. Jo, men den betalar ju också av sig på ett tag. Varför betalar man 10-20 000 kronor i månaden för att bo i de här gamla lägenheterna?
Mm.
Alltså varför? Alltså de är ju avbetalda. Alltså stenar är ju där, de är gjord. Alltså,
för visst, att man, någon vill ha vinst på det.
Ja, men någon vill tjäna vinst på det. Men de här 10 000 kronor i månaden, de är bara rakt ner i fickan vinst. Så tekniskt sett så skulle du kunna bo där lika gratis. Alltså det är bara hur vi väljer att se på bostadsmarknaden. Om jag hade byggt ett hus då som betalar av sig efter 20 år. Visst, om så länge underhållet sköts och det finns en summa som läggs varje månad för en renovering så att det framtida, varför ska jag ta ut en hyra? Alltså om det är då alternativet att du kan välja att bo i en 20 år gammal lägenhet där hyran är 10 000 eller en 20 år gammal lägenhet där du betalar 500 kronor i månaden som går till en renoveringsfond i framtiden. Alltså om det är alternativen, då kommer ju alla välja det alternativet där det är billigt. Om man då bygger fler och fler sådana, då kommer ju bostadsmarknaden förändras.
Mm, ja, jag är osäker. Alltså där finns för många, där är för många variabler i det. Alltså för mycket osäkerhet skulle jag vilja säga. Du öppnar upp för många, som du var inne på Per, liksom att någon kommer vilja tjäna pengar på det. Jag gillar idén, absolut.
Men den som kommer vinna det här är den som vill tjäna minst pengar på det. Jo. Men även om någon tar en tusenlapp så kommer det ändå vara mindre än 10 000.
Men det är ju tills det kommer in någon som bara, nej men jag vill tjäna lite pengar på det. För den kommer alltid att finnas. Alltså giriga människor finns det gott om i vår värld. Mm. Så enkelt är det. Det är ju bara att inse fakta.
Men det är väl samma sak som det finns sweatpants, mjukisbyxor från Nike, som har Walmart och sen så har det ju Gucci. Det gör så samma jävla barn i Bangladesh liksom. Så bara trycker ni märker på det. Ja. Men det är exakt samma sak som med bostäder. Du skulle kunna köpa exakt samma hus för 500 kronor i månaden om det skulle vara Walmart. Och sen så har du ju den som är Gucci, liksom 10 000 kronor. Men pengarna går ju inte till någonting, det är bara en status i sådana fall att du betalar. Jag gillar att betala pengar för att betala pengar, för titta vad jag betalar i månaden i hyra. Titta, jag betalar hyra, titta på mig.
Jo, men samtidigt så är det ju också alltså inom, nu säger jag ju inte liksom att allting som Gucci gör är mycket bättre och sådana grejer, men det finns ju också en kvalitetsskillnad, har du ju också. Det finns ju vissa grejer som är, det finns en anledning till att de kostar så lite som de gör. Sen så finns det vissa grejer som, det finns en anledning till att de kostar så mycket som de gör. Alltså där är ju vissa grejer som är, ja men ifall det är en maskin som gör en t-shirt så kostar den ett visst antal kronor. Ifall det är någon som sitter och handsyr den så blir det ju en liten annan kostnad, för då har ju en arbetskostnad där också. Det är ju också, du kan ju titta på äldre byggnader vi har i vårt avlånga land liksom, där du har väldigt mycket ornament och stuckatur och allting sånt här som inte görs på samma sätt idag på grund av att arbetskostnaden för att göra det hade gjort priserna astronomiskt stora liksom. Du ser, kolla på gamla grundskolor tycker jag inne i större städer som byggdes där kring 1800-1900-talet, sekelskiftet där. Otroligt vackra byggnader, många av dem liksom. Du har liksom inlägg av stora stenar och allting sånt här. Det är tjocka väggar och du skulle kunna använda dem som skyddsrum nästintill. Men jag menar, att bygga så idag, det hade blivit dyrt. Det hade blivit jättedyrt. Men du har ju en grundstumme som kommer att stå emot det mesta även idag, fastän de är över 100 år gamla, jämfört med vissa grejer som byggs idag som det räcker ju. Jag kommer ihåg för några år sedan så var det en storm här i Skåne och jag bodde i Kristianstad då. Och då var det några som hade byggt studentbostäder vid högskolan i Kristianstad. Ja, det blåste hela huset av för att de hade inte liksom hela taket blåste av för att de hade inte byggt det ordentligt. Mm. Det är fuskbygge helt enkelt. Då håller man nere, men samtidigt som där är kostnadsskillnader och sånt, så måste man ju också ta in att bygger man ordentligt och sånt så kostar det. Alltså använder man rätt material och liksom följer föreskrifter och byggnormer och allting sånt här Och istället för det finns ju många som bara, nej men vi behöver inte använda just, nu är inte jag expert på cement, men det finns ju dyr cement och det finns billig cement liksom. Och så likadant med betong och träbjälkar och allting sånt här. Börjar man cut corners liksom och köper det billigaste och det billigaste och det billigaste hela tiden, så blir det billigare att bygga. Men jag vet inte, jag tror underhållskostnaden kommer bli mycket högre. Alltså det är ju sådana grejer också som måste byggas in.
Där är ju aspekten också med, jag tänker...
Mycket svamlande där, ursäkta.
Men, nej, ja. Men det är ingen fara, det var jättebra. Nej, men har man en byggnad från 1800-talet, det är ju... Där är ju saker i de man har byggt med som kanske inte är tillåtet idag. Ett av de stora problemen för allt byggande, det är att cement är ju ett av de mest miljöfarliga tillvägagångssätten vi har.
Ja.
Och det behöver bytas ut. Det är man överens om ganska många. Det har varit en rätt stor opinion om det i Sverige. Men jag tror att den dog ut.
Ja, det var ju Cementa. Det här med kalkbrytningen och liknande på Gotland. Den tysta.
För att där hade man ju väldigt gärna velat gå över och ha liksom trä istället som grund. Liksom. Men återigen, det blev väldigt mycket dyrare. Och det blir förmodligen dyrare underhåll. Jag är inte expert på att bygga hus i trä. Det vet jag en annan som är. Så säkert kan prata med länge. Men, cement är ju, använder vi för att det är lätt och det är billigt. Men det ger också många andra dåliga konsekvenser.
Ja.
Det huset jag bor i, nu är vi ju i Lomma. Så kanske ni kan gissa vad jag har för tak. Det är eternittak. Och det är ju jättebra. Men hur många arbetare dog inte för det taket?
Ja.
I Lomma. Arbetare i Lomma.
Ja.
Dessutom.
Men jag tänker att man kan inte bara bygga bostäder. Man måste ju bygga områden. Nej, och kvarter och städer.
Bygga hem.
Ja, precis. Hem. Och det är, hemmet är ju utanför. Ja. Alltså det är kvarteret. Alltså man ska känna sig hemma. Säker och trygghet.
Ja.
Att jag tror att som det byggs just nu. Om man tar Örebro som är ganska bra. Det är en ganska rund stad som många andra städer är.
Mm.
Men bara, det går ju inte att utveckla det. Så. Jag kan Örebro för att jag har ju bott där och pluggat där. Så det är ett bra exempel för jag får en bra bild i sinnet där. Att det går inte att utveckla. Så oavsett vilket håll du bygger åt, då är det land åt alla håll. Men det är bara villa och kvarter runt alltihopa. Så du kan ju inte bygga ut stadskärnan utan att riva någonting. Mm. Och stadskärnan är gammal och den har sin känsla och själ. Så det går inte, så det är ju bara fast. Det går inte att utveckla Örebro någonting. Du kan inte bygga in någon bilväg, du kan inte göra någonting med Örebro. Det är bara fast i ett typ av limbo av att fler ska flytta dit. Och så tar de den lilla grönytan som de hade kvar. Och okej, men det här är en hästgård, river de, okej, sätter vi upp där. Men då får allting flytta ut ett steg.
Mm.
Så det, man är ju fast, man måste ju bygga på ett nytt sätt. Jag tror nästan nya städer behövs bygga. Så om man ska bygga den här stambanan, sätta upp 2-3 nya städer som byggs linjärt och sånt där från A till, från öst till väst. För då så bygger man då i trä, för då kommer det efter 100 år, de som byggs först kommer ju börja rivas, men då behöver man kunna utveckla liksom ganska cirkulärt också från höger från öst till väst hela tiden. För det går ju inte att bygga runda städer, för till slut så måste ju då riva. Men ska du vänta det där som ert hus här, om du kommer kunna rivas om 40 år. Eller då har du ju levt i 100 år.
Mm.
Men men vi vill ju utveckla den här staden nu. Alltså Lomma vill utveckla.
Men man kan aldrig säga nu.
Nej.
Men det är ju det är ett problem med demokratin. Fan, jag brukar inte svära, men vi har val vårt fjärde år.
Ja, ja.
Alltså, och det är ju någon klok man som har sagt, det är inte jag alltså. Men jag vet inte vem det är, men demokratin är ju jäkligt dålig, men det är det bästa vi har.
Alltså, Churchill som sa
det. Ja, det är inte helt omöjligt. Ja. Alltså, det ska man ju veta, att det finns ju så många fördelar. Men problemet är att vi då får in folk som ska väljas till val och kör med sina dängor. Vi ska bygga det här nu. Vi ska lösa det här nu. Vi ska lösa gängbrottsligheten nu. Vi ska sänka elpriserna nu. Ja, och sen kommer ju verkligheten och säger att det är ingenting du kan göra nu. Men vi kan närmast börja planera så att om 20-30 år så har vi löst det.
Ja.
Men vem har ni hört en enda person gå till val på att säga att ja, men om 40 år så har vi löst bostadskrisen?
Nej.
Då röstar jag ju på den personen om 40 år istället.
Ja, ja.
Alltså, det är ju en... Det är ju ett jätte...
Ulf Kristersson gick ut och sa det 2021 att det kommer ta 20 år att lösa gängkriminaliteten. Men det gick ju hem till den i valet.
Precis. Det är ju mycket möjligt. Alltså, det som du säger att det blir nya städer, ja, det är ju ingen helt dum idé. Men det är också svårt. Man måste komma på att folk ska vilja flytta dit. Och skulle jag säga, oh ja, jag vill flytta till den där helt nya staden som ingen bor i. Nej, alltså jag är ju asocial, så att jag hade säkert tyckt det var skönt. Min fru hade inte gått med på det.
Nej, det är ungefär samma här.
Men annat sätt är ju då omdana befintliga städer. Men det kan man ju göra, men
det går ju inte. Det är ju fast. Vilken stad?
Fast du kan ju riva, alltså det har vi ju gjort. För vi har ju pratat om miljonprogrammen, alltså det har ju funnits saker där miljonprogrammen har stått tidigare, men det revs. Alltså i Stockholm hade man ju under många år rensat man ju upp gamla. Alltså jag menar, Södermalm har ju inte alltid sett ut som Södermalm.
Nej.
Så idag, det var ju en kåkstad. Det var ju en kåkstad och det fanns ju, vad heter det, Hammarby Sjöstad.
Industriområde.
Var ju ett industriområde.
Ja. Finns det, finns en jättebra film också
om det industriområdet som hette, vad hette området innan? Kommer du ihåg det, du som är från...
Nej.
Nej, du är inte från Stockholm.
Nej, det är från Stockholm, men inte den delen av.
Men
och inte de årtalen.
Lugnets industriområde. Sveriges sista utposten och sånt heter det. Fantastisk dokumentärfilm, måste jag säga.
Du har ju närmare in på, du har ju Lugnet i Malmö också. Absolut. Som var lite horkvarteren i Malmö förr, som har blivit väldigt... väldigt mycket bostäder och sånt. Men sen så tänker jag också just det här med att ska vi skapa hem och sånt, så måste vi också föra in det här med mer växter, odlingar och liknande i våra städer också. För vi går ju mot varmare och varmare tider, och när man plockar bort alla träden från gatorna så ökas ju temperaturer och liknande.
Ja.
Skogsstyrelsen har ju kommit nu med att de ger bidrag till markägare som låter, jag tror det, man binder upp sig på 50 år att inget ska göras där på just den biten av mark, så att det återskapar våtområden och sånt igen i skog och mark liksom. Och man, innan så dikade man ju ut, alltså ifall en å gick lite slingrande så grävde man ut så den blev rak. Ja, allt liv nästan dog ut, så man börjar ju nu återskapa sånt igen, bara för att få in... Alltså, vi kan inte tämja naturen hur mycket som helst. Vi måste låta naturen få vara också. Liksom.
Men det är därför jag förespråkar nya städer också. Att de här gamla städerna är inte hållbara. Alltså, vi skulle kunna montera ner och återanvända. Så, flytta Örebro till något annat ställe. Alla bra delar tar vi med. Allt gammalt låter vi vara. Vi behåller slottet och sådär. Man skapar kanske en besöksort. En häftig plats att besöka. Men kanske inte där bor så jättemycket folk. Utan nedmontera, och sen bygger man längs järnvägslinjer liksom, så effektiviserar. Låt djuren och naturen ta över Sverige på ett bra sätt igen. För djuren kan ju inte ta sig runt i Sverige, för det är järnvägar överallt och bilvägar överallt. Alltså, du bara kolla på den där bilen, hur mycket insekter det är på dem. Alltså, hur mycket olyckor det är på grund av vildsprinnen och som springer över vägar. Hur mycket katter du ser i vägrenarna.
Börjat med sådana här viltbroar och sånt. Och det tycker jag är jättebra att man har börjat bygga sådana grejer. Sen så, vi människor måste ju acceptera att vi kan inte ta över allt. Liksom.
Jag brukar säga att vi behöver samsas med.
Ja,
så du behöver inte hela tiden vara antingen eller, utan vi måste lära oss, alltså till exempel för en Lommaby, det blev för Bjärvsby också, men Lomma ligger lägre, vilket vi som cyklar vet. Men där är det ju ganska självklart att vi inom 100 år har problem om ingenting händer.
Ja.
Det som ligger väster om järnvägen kommer förmodligen nu ligga under vatten, om inget händer.
Ja.
Nu är jag optimist, jag är säker på att vi kommer att kunna vända på detta, även om det ser jäkligt mörkt ut just nu.
Ja.
Men man kan ju inte ge sig för det. Men vi måste lära oss att leva tillsammans med landsbygd, med djur, med natur. Alltså den harmonin måste in. Och det är ju också, vi har haft sådana diskussioner tidigare även inom partiet, att när, om kommunen ska sälja mark, vad ska vi göra där då? Vi har liksom pratat om Lommas idrottsplats, att den ska, man vill ha en ny idrottsplats, en ny stor idrottsplats. Och då har man sagt att ja, men när vi säljer idrottsplatsen, då ska där byggas bostäder. Och jag tror inte att det kommer att bli så. Jag tror att de flesta som liksom ser ordentligt på det här inser att ja, men vi kan inte bygga fler dyra bostäder på den platsen därför att grönområdet försvinner.
Mm. Mm.
Man pratar ju mycket om det här. Så vi etablerar ju kolsänkor. Kolsänkor är ju där man tar till liksom träd och där man liksom tillfälligt har mycket som kan suga åt sig koldioxid och omvandla det till syre. Det här med grönytor, växter, det behövs så väldigt mycket. Och jag tror tyvärr inte det räcker om att bara bygga gröna tak.
Nej.
För då har du fortfarande minus på miljövärdena. Utan det är ju också så att man måste ge upp någonting. Och det skulle ju kunna vara så att man över 100 år framåt ser att om vi ska vara så här många så kan vi inte ha villor allihopa. Utan vi måste ta bort några villor och bygga på höjden.
Men där måste man bygga
så det är sant.
Hem. Alltså där kommer ju staden in. Alltså man bor i en villa för att man inte känner sig trygg i städer. Alltså jag tror majoriteten skulle trivas bra att bo i en lägenhet som har under tillräckligt stor, bra möjligheter upp och ner, hissar och snabbhet och så här. Du kommer ut och du känner dig trygg. Du har grönområden, du har grannar och närhet och att det inte ska vara för dyrt. Då tror jag att folk hade föredragit att bo i lägenhet faktiskt. Alltså närheten till allting, till jobb och till nöjen och sådana saker. Och man har tysta väggar också. Jag tror folk
jag skulle ju gärna sitta på en gård mitt ute på landet med så få grannar som möjligt. Men det är ju bara jag ju.
Men har du gjort det så många gånger?
När jag träffade min fru så bodde jag ju lite ute på landet i en gammal statarlänga.
Mm.
Och där låg, vad var vi, typ 4 hus eller någonting sånt som låg inom en närområde liksom. Och jag tyckte det var jättetrevligt.
Ja. Men du pratar ju inte om allt, jag pratar om någon som bor kanske som vi gör i förorten.
Jag gillar lägenheter också, eller lägenheter, nu inte också. Men jag är en stabbo, men jag är väldigt stadsbo, är det, för jag inte vet vad stabbo är.
Nej, jag skulle säga att så länge man kommer ut till en attraktiv stad.
Men jag gillar
stad.
Att vara ensam och vara själv, men jag gillar också så runt om. Jag kan ju sätta mig på en bänk och bara titta på människor. Det slår ju Netflix vilken dag som helst.
Ja.
Men jag tror också att folk är olika. Jag tror att folk har olika mål i livet och olika behov. Någon vill bo i ett hus omgärdat av trädgård. Någon vill bo på landet. Och någon vill bo i ett höghus. Och det får man ha. Det har jag alltid respekt för när jag pratar om det här med att jag vill ha fler hyresrätter. Men det är också, alltså, alla behövs. Och alla behöver ge efter och alla behöver få sin vilja igenom. Lite då och då, lite pö om pö. Det är ju en förhandling liksom, livet.
Jag har en sista sak jag tänker ta upp innan vi ska avsluta. Vi tror ju att bostäder är bra för att vi köper dem och vi bor där länge. Men vi blir fast. Vad vill framtiden? Vad vill jag och vad vill mina barn och vad vill barnbarnen? Vart är på väg någonstans? Och jag tror, och man tittar på hur arbetsmarknaden ser ut, att du har ett jobb i typ 2-3 år nu för tiden. Många, alltså ungdomar, man byter jobb ganska ofta. Och att då äga någonting gör att du verkligen fastnar. Och du begränsar dina möjligheter. Alltså jag tror att framtiden kommer snarare se ut att du hyr. Nu har vi inga hyresrätter och de få som är skulle stå i 10 år i kö. Då är du ju fast på det sättet och du kan ju inte flytta om så någonstans. Men framtiden behöver ju att du, som nu, du kan bo i Lomma och jobba här 2 år. Sen får du ett jobb i Kristianstad.
Mm.
Ja, men då flyttar du dit 2-3 år. För då är det hyresrätt. Det är bara flytta lite hitan ditan. Och sen bara, nu fick jag möjlighet i Örebro. Sen Kiruna och liksom Oslo. Bara, varför ska man vara fast? Varför inte flytta varandra för 3 år? Men då ska man flytta alla sina möbler som du äger. Men samma sak där. Varför ska man äga så himla mycket med den här minimalismen? Varför ska man äga så mycket? Livet ska ju ske med andra människor utomhus. Det är klart att alla ska ha en tv. Men om man tittar hur saker och ting utvecklas. Allting blir bara mindre och mindre och slimmare och slimmare. Så du kommer ju ha din säng. Och du kommer ha din tv och din soffa. Men att ha alla de här extra grejerna. Som bära med sig. Jag hade snarare föredragit ett hotellstruktur. Jag har flyttat in med ganska fina grejer. Jag bor där. Trivs där. Men Sen kan jag flytta någon annanstans lika gärna efter 2-3 år. Varför ska jag ta med mig min säng för att jag har investerat i den? Är det inte bättre att ha en säng som är då riktigt fin, dyr, än så? Man städar den ordentligt där innan nästa person byter ut madrassen kanske.
Liksom. Men det finns ju folk som lever så, tänker jag. Men det är också det här med... Människan är ju samlare. Alltså det är ju det vi är i grunden. Vi är ju samlare.
Vi rör ju på oss. Vi är nomader. Vi samlar, flyttar på oss hela tiden.
Ja, fast alla gör inte det hela tiden. För jag tänker, varje gång man flyttar sig så är det ju någonting annat också som man river upp. Det är bekantskap och där är den biten också. Sen jag tror jag absolut, så du är ju inne på någonting, va, som jag absolut kan hålla med i.
Men det, så vi ser ju inte det, för att vi är ju vana vid det här perspektivet, vårt tankesätt. Mm. Och jag tror ni är lite äldre än mig, men jag tänker så här,
att ha en fast plats på bo på, det är ju inte helt fel. Jag menar, det är ju lätt att det blir, jag tycker det är en ganska så dystopisk värld. Där man säger att ja, men nu är det jobb i Kiruna, nu ska du bo där. Är det lugnt, vi har lägenhet och har en säng där. Och så jobbar du där i 2 år, och sen säger någon, nej men nu är det ledigt jobb i Kalmar. Alltså, och det är lugnt, för du har ju ingen riktig bostad, så flyttar du dit. Alltså det där...
Men på frivillig basis, självklass.
Ja.
Det ska tvinga dig
att flytta. Och när vi är inne på frivillig basis så tror jag det blir svårt att göra det rätt konkret.
Men jag tänker, medan du är 20 och 30, jag förstår, när man är 40, det är inte det jag menar, utan jag tänker, man ska ut och upptäcka och resa och upptäcka världen, du vill ut och träffa människor. Mm. Och de här kontakterna du har, de kommer ju också flytta runt, för de försöker också hitta rätt plats. Och till slut så kanske man landar i Lomma.
Ja.
Liksom, så här bosätter man sig, för man gillar det. Men sen, om man aldrig får möjligheten att lämna sin stad från första början.
Man ändrar ju sig också. Liksom. Alltså, jag har ju under många år levt ett väldigt nomadiskt liv, liksom, med att jag hade ett hus, men jag var ju mer iväg från huset än jag var i huset. Liksom, där man hela tiden hade att, ja, men jag tog ju inte med mig mina möbler när jag mönstrade på ett nytt fartyg, utan där fanns en säng, där fanns en skrivbord, där fanns en stol liksom. Och sen så när man då var hemma så var man ju runt och reste, för man var och hälsade på vänner runt om i världen och i Sverige och liknande. Men nu tycker jag det är skönt bara, för då var liksom hem, det var där jag satte skorna just den kvällen liksom. Det var... Ja, men man var singel också. Mm. Det hände ju att man vaknade upp i lägenheter och lite överallt.
Okej.
Men jag menar, nu tycker jag ju det är otroligt skönt en kväll att bara sätta mig ute i trädgården tillsammans med min fru och prata om dagen som har varit och kan längta hem liksom. För det här är ingen bostad, det här är ett hem för mig liksom. Och det där var en del år som jag trodde att jag inte liksom skulle bli så, att man skulle ha en sån liksom hemkänsla liksom. För jag har ju under hela mitt liv rest väldigt mycket, så även som barn och liknande. Och alltid liksom varit beredd på att ja, men vi kan bo där lite, och så bor man där lite och så reser vi dit där och så liksom. Så jag tänkte, ja men då, så blir väl livet liksom. Men nu känner jag liksom, kan jag verkligen känna att jisses vad jag längtar hem. Men det är ju också på grund av att nu har jag ju 3 stycken individer som bor i detta hemmet förutom mig själv, som jag saknar när jag är iväg liksom. När man var själv var det ju helt annorlunda, för då hade jag ingen som var där hemma och väntade på mig liksom. Så det är väl det som gör... Det är väl det som gör att detta har blivit ett hem för mig. Att jag har min fru och mina 2 döttrar här. Och det är det som har liksom ändrat det till från en bostad till ett hem. För min del i alla fall. Väldigt filosofiskt. Ja, väldigt. Helt plötsligt. Men plötsligt så händer det.
Det får vara några vackra sista ord där, tror jag. Så får vi avsluta här. Tack Per för att du var här igen.
Tack så mycket.
Alltid lika trevligt. För återkommande fina samtal.
Kommer gärna tillbaka om några veckor om ni vill.
Ja, du är mer än välkommen. Vi tackar för att ni har lyssnat.
Ja. Gilla, kommentera, sprid vårt budskap.
Ja.
Och fortsätt lyssna. Ha det bra.
Hej då.
Vi hoppas att du kommer att uppskatta vår podcast och att den kommer att inspirera dig att engagera dig politiskt och göra din röst hörd. Följ vår podd med nya avsnitt varje tisdag och fredag. Väl mött och ha det gött.